Programmet presenteras av Euroday, de affärsjuridiska programmens arbetsmarknadsdag. Varmt välkomna till oss i Linköping den 22 mars.
En är professor i straffrätt och en är rättschef vid Justitiedepartementet. Men inte så länge till, för snart tillträder de sina tjänster som justitieråd i Högsta domstolen. Möt dem i första avsnittet av veckans juridik för säsongen. De är 16 stycken och de utgör rättsstatens yttersta garanti. Idag ska vi få träffa Sveriges två nya justitieråd i Högsta domstolen. Och jag hälsar dem varmt och hjärtligt välkomna hit. Det är Malin Bontrån, du är rättschef vid Justitiedepartementet idag.
Ja.
Och det är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Så här långt i varje fall. Mm. Ni ska båda tillträda höga ämbeten som justitierådet, domare i Högsta domstolen inom kort, och det har varit ett antagningsförfarande som har till slut sållat fram just er två. Det ställs stora krav på justitieråden i Högsta domstolen, och de egenskaper som efterfrågas är givetvis juridiska kunskaper, analysförmåga, omdöme och självständighet. Jag börjar med dig, Malin. Vilket är viktigast som justitieråd?
Jag tycker egentligen inte att man kan säga att en av dem är viktigast. Det måste vara en kombination av väldigt skarp analysförmåga, väldigt gott omdöme, men även självständigheten och integriteten är jätteviktig.
Vad säger Petter Asp?
Jag kan instämma. Sen kan man väl lägga till att jag tror en viktig egenskap är att ha förmåga att isolera problemet. Alltså formulera frågan, tror jag. Det är ofta där lösningen ligger, så att säga. Det tror jag är en underskattad del av juridiken. Att definiera frågeställningen.
Man pratar ofta om integriteten, självständigheten. Att ingå i ett team som Högsta domstolens justitieråd gör utav 16 kollegor då, som ska kunna föra väldigt ymniga diskussioner i viktiga rättsfrågor. Finns det någon fara i att man kommer för nära varandra, att man inte vågar vara skiljaktig, eller de här personlighetsdragen som då är så viktiga för att man inte hamnar i det? Hur korrigerar man för det? Vad tror Malin?
Ja, dels tror jag att de som får de här tjänsterna har nog en benägenhet för att ändå klara och stå upp för vad de själva tänker i juridiska frågor. Men sen vet jag ju också att de avdelningar man har i HD, man byter ju besättningar med ganska täta mellanrum, och det tror jag också är ju bra för att motverka det du är inne på.
Petter, du kommer från akademin, har varit där i många, många år inom forskningen. Är det lika vedertaget där som i Högsta domstolen att man har skiljaktiga uppfattningar i viktiga frågor?
Ja, det brukar ju sägas att en professor är en man eller kvinna av annan uppfattning. Så att det är väl precis så det är i akademin. Och det brukar väl skämtsamt sägas ibland också att akademiker har en särskild tendens att vara skiljaktiga i allting. Så att det tror jag.
Det är ju så att ungefär en tredjedel av avgörandena från Högsta domstolen innehåller faktiskt en skiljaktig mening, och det indikerar ju starkt just att juridiken är inte matematik, utan det är trots allt i syvende och sist en form av bedömningar. Är det här någonting som man ska vara öppen för och se positivt på, eller borde man sträva efter en större samsyn att trots allt få fram enhetliga avgöranden i den prejudikatsbildande verksamheten? Malin, vad tror du?
Jag tycker att man måste hela tiden söka efter en balans där, för att jag tycker att det är viktigt att just justitieråden kan stå för sin egen uppfattning, men det är också viktigt att inte göra det för sakens egen skull. Det är ju prejudikatbildning det handlar om, och det är ju inte så säkert att det finns ett på förhand givet svar. Och då kan man ju behöva lyssna på varandra, såklart.
Men vilka signaler skickar det, om det nu ska vara prejudikatsbildande, till underrätterna och till allmänheten och till lagstiftaren? Du har själv jobbat med lagstiftningsarbete i många, många år på departementet. Kan man inte få en skarpare slutsats, så att säga, än att en tredjedel av avgöranden ska vara skiljaktiga? Hur viktigt är det här?
Ja, men jag tror att om man skulle sträva allt för mycket mycket efter enighet, då skulle det bli mer kompromisser som nog inte skulle främja tydligheten. Mm. Så ser jag på det.
Peter?
Ja, nej, det tror jag är en riktig poäng. Dessutom kan man väl säga att även ett avgörande som beslutas med skiljaktighet är ett avgörande. Och det är majoriteten som bestämmer utgången. Så att man ska inte överdriva betydelsen av att det finns skiljaktigheter. Och via skiljaktigheterna kommer det också fram att det finns andra aspekter på en fråga. Som även om de inte är styrande i prejudikatet kan ha betydelse, till exempel i lagstiftningsarbetet.
Ni har ju då som sagt utsätts till justitieråd efter det nya utnämningsförfarandet där man tog bort det tidigare systemet där regeringen kallade den till att bli justitieråd, ett av de högsta ämbetena i det här riket, till att man då får delta i ett öppet ansökningsförfarande till de här tjänsterna. Hur upplever ni den typen av tillsättning av så här höga tjänster, Peter Asp? Är det någonting man kan dra sig för att söka en sån här tjänst för man inte vill exponera sig? Berätta.
Ja, det kan jag nog tänka mig att det kan vara. Det är väl lite olika känsligt hur, beroende på vilken bakgrund man har och var man befinner sig. Men jag kan ju tänka mig till exempel om man är kommersiellt aktiv, om man har en chefsposition och så vidare, så kan det vara känsligt att visa att man är på väg bort. Det kan vara känsligt att inte få jobbet och så vidare. Så att, visst kan det finnas nackdelar med ett helt öppet ansökningsförfarande.
Hur upplever du det själv?
Nej, för min del, jag från akademin så har man egentligen inte de problemen. Det är mer i sådana fall på det personliga planet. Och jag upplevde väl inga negativa sidor av det, tycker jag. Även om det naturligtvis det blir öppet direkt. Det märks ju. Folk vet om det och folk pratar om det och så vidare. Men jag tyckte nog inte att det var så besvärligt.
Vad säger Malin?
Jag tror också att det kan verka avskräckande på vissa, just beroende på vad man jobbar med annars. Men jag är inte helt säker på att det problemet är som allra störst för de högsta tjänsterna. Jag tror att det kan vara nog så besvärligt om man till exempel är advokat på en mindre ort och vill helt enkelt söka en rådmanstjänst, att behöva göra det öppet. Och speciellt om man inte känner sig säker på att få tjänsten. Nu sitter det ju en utredning och tittar på just frågan om det borde vara sekretess i någon större utsträckning eller i någon utsträckning alls. Så vi får väl se vad de kommer fram till. För min egen del så tyckte jag inte att det var besvärligt, och det tror jag ju beror på att jag är van vid den typen av öppenhet. Jag kommer från domstolsbakgrund tidigare. Så att det...
Vad tycker du själv? Borde det vara en sekretessad, ett sekretessat förfarande beträffande åtminstone vem som har sökt?
Jag tror att man kanske skulle införa någonting, men samtidigt är jag lite kluven i det, för att det är ju bra att man också har en insyn och kan granska hur det går till. Jag vet inte riktigt om jag tror att det går att hitta den riktigt optimala lösningen på det.
Vad säger Petter om?
Nej, jag tror i sådana fall, jag tror också att det är viktigt med öppenhet i det stora hela, så att det skulle i sådana fall vara någon begränsad sekretess i början av ansökningsförfarandet, kan jag tänka mig.
Nu när era förordnanden är färdiga och ni är utnämnda och sådär, och handen på hjärtat, är det någon liten fågel som har viskat i örat på er att ni borde söka? Har ni fått några indirekta vinkar om det är att vi behöver en viss kategori av justitieråd och så här? Malin?
Nej, det kan jag inte säga. Sen är det klart att jag har pratat med människor i min omgivning om möjligheterna och om det kunde vara rätt tidpunkt och sådär. Men jag har inte blivit approcherad på det sättet. Det har jag inte.
Petter?
Ja, uppmuntran, men inte mer än så.
Jag vet att Stefan Lindskog var ute och pratade när han tillträdde som ordförande för HD, att han behövde, tyckte han, mer straffrättskompetens till. Det får man säga att du representerar i stark form. Tog du det som en uppmuntran att söka?
Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så var det naturligtvis, det var ju åtminstone två stycken straffrättskunniga förra gången. Så att, men straffrätten är ju en viktig del, även om den inte är dominerande på något sätt.
Hur har man haft siktet inställt på det här? När började du, Malin, tänka på att jag kanske skulle bli justitieråd i Högsta domstolen? Och faktiskt se det som en reell möjlighet?
Inte förrän jag hade den tjänsten som jag har nu som rättschef. Innan det verkade det väldigt avlägset.
Det gjorde det alltså? Du... Ja. Okej, okay. Petter?
Ja, några år. Ja, började väl fundera för några år sedan och på den vägen är.
När det gäller de här prejudikatsbildande funktionerna så skrev Stefan Lindskog i den senaste verksamhetsberättelsen från Högsta domstolen att det inte längre handlar om att skipa den yttersta rättvisan i Sverige att vara justitieråd, utan det handlar om att göra vad samhället behöver av att åstadkomma största möjliga rättsliga vägledning för framtiden. Högsta domstolen är i den meningen inte längre till för parterna. Den är till för landet och samhället i dess helhet. Så formulerade Stefan Lindskog sig i den senaste verksamhetsberättelsen. Det här ställer ju frågan, är Högsta domstolen en domstol i den klassiska meningen, eller är det mer att betrakta som en normgivande eller nära nog lagstiftande församling av 16 justitieråd? Jag vet att frågan är lite filosofisk, men det som Stefan Lindskog ger uttryck för här är ju väldigt pang på rödbetan. Det är till för samhället och inte för parterna, som ändå är de som får schabotera där. Malin, vad säger du?
Ja, det är ju inte en vanlig domstol. Så är det ju definitivt. Den huvuduppgiften är att vara normbildande. Sen är det klart att man inte får glömma bort att det är parter som finns med i det fall man tittar på. I så mått är det ju fortfarande en domstol.
Petter Asp, du har ju då tittat på såna här frågor både som expert i utredningar inom framförallt straffrätt, men inte minst inom akademin på straffrättsliga, rena rättsfrågor. Mm. Nu ska du sitta och avgöra det som handlar om människor av kött och blod. Är det fortfarande rättsfrågan eller är det de här parterna som man brinner för som gammal professor i straffrätt? Berätta.
Nej, men det är klart att jag vet inte, jag tycker man kan se på det som så att Högsta domstolen är en domstol, men med en speciell funktion. Och att det är en domstol tycker jag är viktigt att ändå betona, därför att det sätter gränser för rollen man har. Alltså det är en, normbildningen sker genom dömande i enskilda fall, och det sätter också gränsen för liksom mandatet och rollen. Sen är det klart att i och med att det är en prejudikatdomstol blir rättsfrågorna särskilt centrala. Det är där det finns möjlighet att skapa normer i första hand.
En del ställer sig frågan, varför måste det vara en domstol utifrån det perspektiv som Stefan Lindskog ger här? Varför kan inte Högsta domstolen i sin prejudikatbildande roll vara motsvarande vad skatterättsnämnden är i skatteärenden? Att man ger svar på en rättsfråga slutgiltigt, men inte med parter inblandade. Malin?
Det Högsta domstolen, att det är en domstol, det har ju en lång, lång tradition i vårt rättssamhälle i Sverige. Jag tror inte det har funnits egentligen tankar på att koppla loss parterna på det sättet. Det blir ju då, ja, vad ska man säga, likartat någon typ av författningsdomstol kanske. Jag tror inte att det är rätt väg att gå, och jag tror att Högsta domstolen som domstol behövs.
Mm. Säger Peter.
Ja, man kan nu naturligtvis tänka sig normbildande organ som inte är domstolar, men jag tror att det finns en poäng med, och det är ingen slump att det finns Högsta domstolar nästan överallt. Alltså, dels så är det så att processen leder fram till den Högsta domstolen, och man har flera avgöranden på vägen. Sen har man parterna som bidrar med argument som sen påverkar avgörandet. Så att jag tror strukturen är väldigt fördelaktig om man vill ha normbildning som rör konkreta fall.
Du menar det finns ett egenvärde i att det är just konkreta ärenden, även om det sen ska bli generella
Jag tror inte det är en slump att det ser ut så.
hur stor del av Högsta domstolens verksamhet borde ligga utanför den prejudikatbildande delen när det gäller till exempel prövningstillstånd i de här så kallade synnerliga skälfallen där det inte är ett prejudikat man är ute efter utan man faktiskt rent materiellt ska göra en prövning av hovrättens dom till exempel. Så de är väldigt, väldigt få. Borde de bli fler? Finns det ett utrymme för det? Är det något som man kan som är eftersträvansvärt, Malin?
Jag tycker inte att de borde bli fler. Jag tycker att den viktigaste rollen för Högsta domstolen är den prejudikatbildande rollen. Och att det snarare är intressant att fundera på om man kunde skapa mer utrymme för det.
Det är en ganska vanlig fråga som inte minst det är sån som jag får ifrån människor som anser sig felaktigt dömda i till exempel hovrätt. Att det är en pedagogisk uppgift att förklara för dem att Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd primärt för att pröva din sak oavsett vad du tycker om utgången i målet. Är det här ett problem för rättsstaten som sådan och gentemot sina medborgare, Petter?
Nej, det tycker jag väl inte. Om man tydligt betonar att Högsta domstolens roll i första hand är att vara en prejudikatinstans så handlar det sen om de extraordinära situationerna när man så att säga ska bryta rättskraften. Mm. Där tror jag handlar mycket om pedagogik där.
Och pedagogik är också en av de hörnstenar som jag vet att Stefan Lindskog har pratat väldigt mycket om. Han har själv varit ute i media, han har suttit i den här studion vid ett flertal tillfällen och pratat om Högsta domstolens verksamhet. Och han skriver också i den senaste verksamhetsberättelsen någonting som närmast påminner om någon skärmoffensiv om vikten av att justitieråden är ute och ger sin bild utav verksamheten till omvärlden och till de som faktiskt ska förstå det här. Både på departementsnivå, politiker, men också till allmänheten. Det här är en omsvängning. HD har tidigare varit ganska slutet. Ingen i Sverige som vet vem som är justitieråd, mer än vi som kanske är i branschen möjligtvis. Hur viktig är den här öppenheten? Jag förstår att svaret utifrån er blivande chefs uppfattning då är givet. Men om du utvecklar det något, Malin, hur viktigt är det att man kan förklara just det här som vi till exempel sitter här och pratar om?
Ja, till att börja med tycker jag att den utvecklingen som har varit under ett antal år nu med mer tydlig domskrivning från HD, den tycker jag är jätteviktig. Det är otroligt viktigt att man kan förstå avgörandena och förstå vad prejudikatet rör. Och jag tycker också att det finns en stor poäng i att också domstolens ledamöter är öppna på andra sätt och kan hjälpa till att förklara på olika sätt de avgöranden man kommer med. Så att, jag håller nog med Stefan Lindskog där.
Domskrivning, Petter. Mm. Hur viktigt är det?
Ja, oerhört viktigt skulle jag säga. Både i den meningen som Malin var inne på att man förklarar varför det har blivit på ett visst sätt. Men också därigenom att det är ett sätt jag tror att i många fall så är så att säga vägen till resultatet lika viktig från vägledningssynpunkt som själva slutet i sig. Och det kan man se på åtskilliga domar, till exempel på påföljdsbestämningens område, att man kan finna mer vägledning i själva resonemangen, sättet att resonera, än i själva slutet. Och det tror jag gäller på ganska många områden där man kan så att säga ge vägledning om sättet att förhålla sig till en fråga, snarare än i utgången i sig. Är inte så. Den är viktig, men den är inte kanske det som framförallt ger vägledning.
Hur har du inom din forskning, rättsvetenskapliga forskning på straffrättens område, använt dig av NJR, då, alltså prejudikat från HD? Och hur har det utvecklats över tid, tycker du?
Ja, på sedvanligt sätt skulle jag vilja säga, som en rättskälla bland flera. Jag vet inte. Det är klart man kan säga att det faktum att domstolarna generellt sett har fått en viktigare roll, får man väl säga, i med tillkomsten av fler normcentra bland annat har gjort att avgörande har blivit viktigare i forskningen också. Det återspeglas i forskningen också.
När man sitter i lagstiftningsarbetet, Malin, hur ser motsvarande funktion ut där utav de prejudikat som har kommit från HD när ni tittar på vad behöver vi ändra, hur behöver lagtexter formuleras, förarbeten skrivas. Så om du ger en motsvarande bild av över tid du tycker att det har förändrats från HD.
Ja, nej men just den utvecklingen vi har haft med ökad internationalisering, Europakonventionens allt mer ökande betydelse och också samspelet med EU-rätten, så har ju avgörandena fått mer och mer betydelse. Även om det är klart att det hade stor betydelse förr också, vad HD sa i en eller annan fråga. Men man kan ju se att HD har ju en viktig uppgift i att hålla samman rättssystemet, som är kanske svårare idag än för 30 år sedan.
Även om du då alltid har varit en i högsta grad opolitisk tjänsteman, bara citat på departementet, så förstår jag att man ibland, kanske inte minst de senaste åren, hoppat till över vissa avgöranden från HD. När man känner att det här kräver en lagändring eller här har vi gjort någonting som borde läggas till rätta. Kan du berätta om någon sån upplevelse?
Alltså den här, hur ska man säga, växelverkan mellan vad HD säger och vad lagstiftaren säger, den har väl i någon mån säkert alltid funnits. Sen kanske HD har blivit bättre på att leta upp intressanta prejudikat utifrån just den aspekten. Vi har ju något fall nu som handlar om medicinsk kroppsbesiktning i brottmål.
Just det.
Där kom ju ett avgörande i höstas, precis före jul, som pekade på att den bestämmelsen som har funnits hur länge som helst i rättegångsbalken inte gav lagstöd för att använda det vad gäller åldersbestämning för påföljdsfrågan. Och då har ju vi fått lov att titta på hur kan vi göra så att vi återställer det vi trodde gällde tidigare.
Det finns ju modernare lagstiftning än så som faktiskt har hanterats ganska nyligen när det gällde de straffskärpningar som i alla fall var avsedda sker beträffande grova våldsbrott som ganska rakt på sak avfärdades i högsta domstolen och gör rätt kan man väl sammanfatta det med. Hur upplever man det på departementet när det kommer en sån dom?
Ja, det var ju inte mina frågor ska jag säga, så att jag har ju mer sett det från sidan på samma sätt som många andra har sett det. Men hur upplever man det? Ja, men det är ju klart att om det finns en politisk önskan att åstadkomma en viss sak och det man försöker åstadkomma sen underkänns, då kommer det ju nya politiska önskemål om att se hur man kan göra på ett annat sätt. Så ser ju livet ut på ett departement, att då får man titta på det.
Hur ser livet ut på ett universitet i ett sånt sammanhang? Hur reagerar man som straffrättsprofessor när man i praktiken ser hur HD upphäver en av politiker väldigt tydligt framlagd ambition, i vart fall att i det här fallet höja straffskalorna för grova våldsbrott?
Ja, alltså jag tror man får se på det enskilda fallet, och tittar man på historien kan man ju se att det har förekommit tidigare att högsta domstolen har sagt att så här vill man ha det i förarbetena, men lagstiftningen ser ut så här och det måste vi tolka på då måste vi ge lagstiftningen företräde. Och jag tror i det här fallet, om du nu talar om det här straffskalan för mord, så är det väl så att det blir väldigt uppmärksammat beroende på det tema det rör. Backar man tillbaka bandet kan man se att liknande ställningstagen har gjorts, till exempel när det gäller uppsåtskravet vid varusmuggling. Och jag tror den domen föranledde inte alls samma diskussioner och samma uppmärksamhet. Så att, jag tror det har lite att göra med var någonstans avgörandena.
Men är det inte viktigt? Det här är något som vanliga människor faktiskt betyder någonting för vanliga människor, och det är därför engagemanget och uppmärksamheten blir så stor, va?
Jo, det är väl, det är inget fel i att det uppmärksammas, men jag tror att man det finns en tendens idag att, även om jag tycker det är väldigt viktigt att man är uppmärksam på rollen och är medveten om de begränsningar som ligger i den, så tror jag att den, ibland så beskrivs utvecklingen som att det har hänt någonting väldigt drastiskt. Och jag tror kanske inte att det är så väldigt drastiskt egentligen. Utan någonstans finns en gräns för när en domstol kommer att säga stopp till vissa ambitioner som inte har kommit uttryck på rätt sätt. Och den gränsen passeras ibland, ibland inte. Och så att,
Malin, du var inne på Europarätten, EU-rätten här tidigare. Är det en utmaning? Ja, är svaret självklart. Hur ska man hantera de här frågorna inom ramen för den inhemska rättsskipningen och ytterst då högsta domstolen? Vi har Europakommissionen, vi har EU-rätten. HD är inte längre så att säga taket i vissa frågor, utan det kan faktiskt hamna högre upp i varje fall principiell mening. Hur påverkar det här rättstillämpningen och prejudikatbildningen också i HD?
Ja, det påverkar ju en hel del rent materiellt i sak. Man måste ju i HD då följa med i utvecklingen i Europadomstolen och i EU-domstolen. Och, ja, vi har ju ett system med begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Det är ju ett komplext system, ett nät av rättsregler som man måste förhålla sig till.
Går det att hänga med?
Ja, det tror jag nog att det borde göra, ja.
Vad säger Petter?
Ja, det är väl alldeles klart att det har blivit mer komplicerat och mer krävande att hänga med. Det tycker jag man kan säga. Jag håller på med EU-straffrätt i väldigt många år. Och att bara följa med i den delen är svårt. Alltså, och då ägnar jag mig nästan åt det på heltid under långa perioder. Så att det är betydligt mer krävande att hänga med, men naturligtvis är det möjligt. Det har också blivit lättare att hänga med i den meningen att vi har bättre hjälpmedel.
I form av
hela informationstekniken som gör att man har allting egentligen på sitt skrivbord hela tiden tillgängligt.
Har det gått för långt eller ligger det inom ramen för vad som är rimligt, Malin, att vi har den här ganska ymniga intaget av Europarätten, EU-rätten i Sverige? Alltså, påverkar det för mycket? Får det för stor styrförmåga?
Jag tycker inte det. Jag är ju EU-vän, så att säga. Jag tycker att Europakonventionen har en otroligt viktig roll att fylla, speciellt i oroliga tider. Och EU-rätten, från min utgångspunkt, är det bra med en inre marknad och det är bra med rättsregler som harmoniseras för att vi ska kunna leva tillsammans på bästa sätt i EU. Så. Sen är det klart att det är väldigt många medlemsstater i EU och det kan ju och leder också till att många förhandlingar resulterar i ganska svåröverblickbara kompromisser. Det är ju en lite svårare sak att förhålla sig till. Det är svårt att göra någonting åt det. Det är kanske omöjligt att komma till rätta med det. Men det kan ju i sig göra att det blir ett svårare system att hantera.
Förlåt mig. En fråga som har varit på tapeten de senaste åren när det gäller Högsta domstolen är huruvida HD ska ha kvar resningarna eller inte. Alltså begäran om att få omprövning av lagakraftvunna domar och sådär. Vad säger Petter? Ska det vara någonting som ligger på Högsta domstolen eller borde det läggas i ett eget institut på något sätt?
Jag tycker väl att man kan fundera på det i alla fall av åtminstone två skäl. Dels för att renodla den prejudikatbildande funktionen hos HD. Så vitt jag förstår tar det en hel del tid ändå, de här resningshistorierna. Och den andra biten är väl närmast optisk, skulle jag säga, att det kan vara bra med alltså det här med förtroende och så vidare, att det är någonting som ligger utanför det ordinarie domstolssystemet. Att så att säga man kan ha, det kan vara bra att det är en instans som inte är i domstolshierarkin, den ordinarie, som tar beslut om huruvida någonting ska resas eller inte.
Sakliga skäl och principiella skäl, Malin, vad tycker du? Resningar, ska de ut från HD?
Ja, för HDs skull så borde de nog det egentligen, av de här sakskälen som Petter pratar om. Och principiellt, ja, Kanske.
Kanske. Mm. Okej. Okay. Stefan Lindskog har tidigare svarat på frågan här. Och han är stor anhängare av att det ska ut ifrån HD. Och kanske framförallt av sakskäl. Det vill säga det tar väldigt, väldigt stor del av justitierådens tid i förhållande till vad det då enligt honom borde göra kanske. När det gäller diskussionen, vi var inne på det tidigare, författningsdomstol. Nu har vi ju möjlighet till lagprövning i högsta domstolen, men borde Sverige införa en renodlad författningsdomstol, Malin?
Jag tycker inte det. Jag tycker det är tillräckligt med lagprövningsmöjligheten.
Och om du utvecklar det något?
Jag tycker att en författningsdomstol riskerar att komma allt för långt in på ett rent politiskt område. Att man kommer för långt bort från att det är en domstol.
Petter?
Ja, jag kan nog instämma i det. Och jag tror att det kan vara ganska bra också att den här lagprövningsmöjligheten som finns är spridd på många personer. Det är egentligen på varje rättstillämpare. Och jag tror att det kan vara en fördel.
Det tidigare så omstridda uppenbarhetsrekvisitet är borttaget efter nya regeringsformens tillträde. Öppnade det möjligheterna? Var det bra eller dåligt att man tog bort uppenbarhetsrekvisitet? Som tidigare, ska vi säga till tittarna som kanske inte är helt insatta i det, innebar att det skulle vara uppenbart att en lag till exempel stred emot grundlagen för att man skulle kunna underkänna den i domstol. Var det bra eller dåligt, Petter?
Jag tror att det i grunden var bra att uppenbart är ett väldigt starkt krav naturligtvis för att någonting ska åsidosättas. Så det, jag kan tycka att det går för långt.
Malin?
Jag tycker absolut att det var bra att ta bort det.
För nu har vi sett det som en levande diskussion som har kommit till stånd i domstolarna. Ska man slå ihop högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, Malin?
Kanske på sikt. Jag är inte helt säker på att jag tycker det. Det blir för det första en ganska stor domstol och det blir ett otroligt stort ämnesområde som de ska täcka såklart. Och jag tror absolut inte att tiden är mogen för det än. Däremot är det ju på gång att öppna möjligheter för korsvis tjänstgöring mellan de olika domstolarna. Och det tror jag är ett bra första steg. Och så får man väl se om det sen... Vart det kan ta vägen senare.
Mm. Petter?
Ja, jag tror att det kan finnas skäl att fundera på det. Just av det här skälet att likartade frågor kan komma upp på båda ställena och det kan skapa risker möjligen. Samtidigt så är det ju onekligen så att det blir väldigt många måltyper som får hanteras av... Jag tror det förutsätter någon slags specialisering då inom domstolen. Mm. Om det ska bli realistiskt.
Vi går vidare i de korta frågorna här. Extra knäck som justitieråd. Är det bra? Ska det vara tillåtet? Kommer du själv ha något, Malin?
Jag kommer inte ha något från början mer än att jag har skrivit en kommentar för länge sedan till upphovsrättslagen. Alltså det finns ju såklart principiella funderingar man kan ha kring om det är lämpligt eller inte. Men samtidigt, jag tycker att det är viktigt att justitieråden finns med i det rättssamhället på lite olika sätt och det tycker jag ändå talar för att man ska kunna ha extra knäck.
Även som skiljeman?
Ja, även som skiljeman. Sen är det självklart så att man måste bedöma i det enskilda fallet om det är lämpligt eller inte och också omfattningen. Det får ju inte inkräkta på ens verksamhet som justitieråd.
Vad säger Petter i den frågan?
Ja, jag instämmer helt i det Malin säger. Och för egen del så jag kommer bara ha skrivrelaterade saker, alltså kommentarer och bokskrivande och så vidare.
Men har ni ingen förståelse för den kritik som många gånger kommer mot justitieråd som deltar i skiljeförfarandet, att det i någon mening är en konkurrerande verksamhet i HD och att det motverkar principen om öppenhet i domstolar och dessutom att de som betalar i det fallet justitierådens eller skiljemännens arvoden faktiskt inte är offentliga, men man får sina ersättningar och arvoden ifrån. Är det här inte ett problem, Malin?
Alltså, som sagt, det är klart att det finns principiella frågor man måste fundera kring när det gäller extra knäck. Det är ju samtidigt så, om man skulle säga att nej, inte skiljeuppdrag, då är det ju en hel del tvister och rättsområden som jag tror helt kommer bort från justitierådens insyn och erfarenhet, vilket är dåligt för verksamheten i Högsta domstolen. Så det är det jag tycker talar för att man ska kunna även vara skiljeman.
Mm. Det är viktigt med jämställdhet idag. Vi har en juristkår som blir allt mer kvinnodominerad. Närmare 60% av de ordinarie domarna är kvinnor. Samma sak gäller åklagare. Advokatkåren får också en allt större andel kvinnor. 5 utav 16 justitieråd idag är kvinnor i Högsta domstolen. Du är inte ansvarig för det, Petter, men du måste kunna ha en åsikt kring att det faktiskt är så att färre än en tredjedel av rikets högsta domstolsdomar är kvinnor. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?
Jag tror det beror på vad ska man kalla det, tradition, att det har, alltså, man får backa för att hitta förklaringen. Sen är jag ganska övertygad om att det är på väg att förändras. Jag tror att det kommer att se annorlunda ut om 10, 15, 20 år. Och en sak man får fundera på tror jag är just hur det här med ansökningsförfarande kan påverka och se till att man... Det är ju viktigt att rätt personer söker för att man ska kunna få rätt sammansättning. Och det tror jag kan vara en sak att fundera över.
Har kvinnor ett annat synsätt på att våga söka sig till en tjänst som justitieråd, tror du, Malin? Du som själv både har gjort det och lyckats med det. Mm.
Ja, men lite skillnad i angreppssätt finns det nog fortfarande mellan kvinnor och män. Att kvinnor kanske tenderar att vara lite försiktigare och inte riktigt våga framhäva sig själva på det sätt som man kanske känner att man måste om man ska söka den typen av tjänst. Men sen tror jag också att detta är en tidsfråga. Det kommer att förändras. Det handlar ju också om att för att kunna söka en tjänst som justitieråd så måste man ju ha lite andra erfarenheter innan. Och ju fler kvinnor vi ser där så finns det en större bas som kommer att söka sig till HD också.
Eftersom det är utifrån den övriga juristkåren och inte minst domarkåren är då en ur genusperspektiv dålig fördelning, tänkte jag närmast på. Hur det har kunnat bli så? För man har ju inte, det är inte helt nya frågor trots allt, va?
Nej, det är det inte. Men det tar tid att få genomslag på alla nivåer. Det tror jag absolut.
Ni är ganska unga för att komma in i den här församlingen. Ingen av er är 50 år fyllda, tror jag, va? Och många av de här tanten och farbröderna som vi har sett genom åren har vi sett just som erfarna personer som närmar sig pension och sådär. Ser vi en föryngring av Högsta domstolen, Malin?
Ja, det där är en intressant fråga. Jag tittade faktiskt lite bakåt, inte någon fullständig statistisk genomgång. Men jag fyller ju då 50 år, så jag är inte så ung.
Nej.
Och det är ganska, har varit inte ovanligt genom åren att man kommer in i HD i den åldern. Sen händer det att man kommer in betydligt senare också.
Petter?
Ja, nej, jag har väl egentligen inte så mycket att tillägga. Men jag tror faktiskt inte att det är helt ovanligt att folk i 45, 46, 47 års åldern tillsätts. Det händer.
Det har en lång tid kvar i yrkeskarriär. Är det här slutstationen? Vad gör man? Kan man göra någonting efter att man har blivit justitieråd i Högsta domstolen, Malin?
Man kan, absolut. Och det har man ju sett även tidigare att det har hänt. För egen del så föreställer jag mig att om det är så roligt som jag tror att det kommer att vara så kommer jag stanna kvar där till pensionen.
Vad säger Petter?
Ja, jag kan återinstämma. Jag har inga andra planer för närvarande, men man vet aldrig vad framtiden bär med sig.
Vilken är då den här framtidens största juridiska utmaning, Petter?
Ja, ser jag det från personligt håll så är det väl att leva upp till förtroendet. Att motsvara förväntningarna på att kunna, ja, leva upp till alla de här orden som du nämnde inledningsvis.
Mm. Malin?
Ja, får jag instämma med Petter den här gången då? För egen del är det absolut det. För om man tittar för HDs del så är det väl som för samhället i övrigt. Ja, det finns en rasande utveckling på alla möjliga håll och lagstiftning ändras och kommer rättsfall från olika håll att hålla sig ajour med. Så att där finns det utmaningar.
Det händer mycket, ert ämbete förpliktigar. Och därmed är vår programtid slut. Jag tackar er tittare som har tagit del av det här samtalet. Och jag tackar inte minst Malin och Petter som kom hit och delade med er av er egen framtid. Stort tack.
Tack. Tack.
Programmet presenteras av Euroday, de affärsjuridiska programmens arbetsmarknadsdag. Varmt välkomna till oss i Linköping den 22 mars.